Varför är det så att Jesus är den enda vägen till Gud? Och vad betyder det? Och varför ska jag gå till Gud? För den som är kristen är det självklart. För den som inte är kristen är det självklart att man inte behöver det. Ofta. Varför ska jag gå till Gud? Varför kan jag inte lika gärna gå till Liseberg? Liksom? Så. Det är ungefär så som man tänker. Och då ska vi djupdyka lite grann i vad Bibeln säger. Så ni har inte fått några lappar. Utan ni har fått biblar och de finns framför er i bänkarna. Men jag har också skrivit ner de flesta bibelord så att ni inte behöver slå så jättemycket. Och så ska vi få djupdyka lite grann i vad innebär det att gå till Gud. Vad är vägen och hur ser den vägen ut? Och Jesus förklarade det som att det finns bara två vägar. Det finns bara två vägar. Och det gör ju saken mycket enklare. För om det fanns 400 032 olika vägar, då skulle vi liksom behöva beta av dem väldigt långsamt. Det skulle ta lång tid. Men det finns bara två. Det finns bara två vägar. Och den bästa texten som jag hittar som pratar om de här vägarna, det är texten om den förlorade sonen. Och det är en väldigt välarbetad text. Och ni ser en bild där borta på väggen där. Där har de The Prodigal Daughter, du? Och tror jag, och The Prodigal Son. Jag kan inte riktigt se vad det står, men jag tror att det är det föreställer. Och det är alltså en bild av från den här berättelsen. Och Rembrandt har gjort en vacker bild. Den är väldigt känd, den här berättelsen i alla fall. Och det är egentligen inte en berättelse om en son, utan det är faktiskt en berättelse om två söner. Om både den som stannar hemma och den som far iväg. Den ena sonen har inte något konsekvenstänk egentligen. Han reser runt och gör massa dåliga saker. Han bränner upp alla sina pengar på ett liv som är helt meningslöst. Och den andra sonen är en bitter människa som lever hemma och också upplever att det är ganska meningslöst. Båda vandrar på samma väg. Nämligen vägen som är en väg utan sin fader. En väg bort från Gud. Ett liv i det som de själva uppfattar som meningslöshet. Jag vet att alla uppfattar inte livet som meningslöst utan Gud. Men de här två upplever det. Båda vandrar på samma väg. Ett liv utan sin fader. Men sen så inser en av sönerna att det här är inte rätt liv för mig. Så han reser på sig på riktigt. Det är ordet. Liksom. Han reser på sig. Han har jobbat hos grisar. Så han har varit i en grispöl. Där han har jobbat eftersom han hade så lite pengar. Så han fick jobba med att ge grisarna mat. Och sen inser han snart att det här livet är för grisigt. Jag har inte lust längre. Så han reser på sig. Och så vänder han sig om. Och så börjar han gå vägen hem. Mot sin pappa. Och då vet ni kanske. Om ni har läst texten vad som händer. Att Gud möter honom i slutet av vägen. Inte genom att säga. Tyvärr, du har gjort ditt val. Du har bränt upp halva min förmögenhet. Och du hade kunnat liksom använda de pengarna bättre. Så att du får klara dig själv. Hade kunnat känt sig rimligt. Utan Gud säger istället välkommen hem. Säger fadern. Han står med öppna armar och väntar. Jag älskar dig, säger han. Och det du har gjort spelar ingen roll. Utan min kärlek till dig räddar dig. Därför att min kärlek till dig överskyler alla fel. Jag kan inte ens se dina fel. För att min kärlek till dig är större än dina fel. Så att jag har valt att kalla bibelstudiet idag för två vägar. En som leder bort och en leder hem. Och det här blir min lapp istället här idag. Den här får ni titta på. Den kommer att stå kvar där. En väg hem och en väg bort. De två vägarna. Och jag har utgått ifrån Lukas evangeliet 15:11. Och ni skulle kunna slå upp det. Men jag kom bara en mening. För sen blev bibelstudiet djupare. Och djupare och djupare. Och så brukar det vara när jag läser Bibeln. Jag tycker det är jätteroligt att gräva mig neråt. Så långt jag bara kan komma. Och oftast så når man aldrig botten. Så att Jesus sa så här. En man hade två söner. Och då ställer jag mig frågan. Vad betyder det? För att det visar sig när man läser Bibeln. Att varje ord har någon slags betydelse. Att varje ord kan tala till oss. Varje ord kan uppmuntra oss. Så idag hinner vi inte mer än den här meningen. Och vi hinner kanske inte ens den. Jag är så dålig på att hålla tiden. Men jag ska försöka. För i den här meningen så ligger en hint. Om de här två olika vägarna som du kan välja i ditt liv. Den ena vägen eller den andra vägen. Det ligger en hint här. En man hade två söner. Och det här är ett återkommande uttryck nämligen i Bibeln. Så när man kollar i Bibeln så kan man se att. Det finns både här och det finns både där. Och det anspelar nog framförallt på en viktig person. Och det är Abraham. Abraham hade två söner. Han brukar sjunga, Fader Abraham, Fader Abraham. Och sen är det ju x antal söner. Ingen vet hur många söner Abraham hade. Liksom. Han kanske hade fler än vad det stod i Bibeln. Men det finns två som är centrala. Och det är Isak och det är Ismail. Isak och Ismail, de är framträdande två söner. Vi ska vänta lite grann. Man menar idag att Ismails ättlingar, och jag tror inte man har gjort någon... Liksom, man kan kolla på något som kallas för mitokondri-DNA och kolla om man har gemensamma släktingar med folk. Och det kan man kolla på judarna till exempel, så kan man se att de kommer från gemensamma släktingar. Och från två egentligen, och det är ju Juda och Levi. Vet, det finns ju bara två... Nu pratar jag om andra saker, men jag säger det ändå. Jag fortsätter lite. Det finns ju bara två stycken kvar liksom. Alla judar kommer egentligen från två stycken personer, och det är Juda och Levi. Det var de enda två stammarna som blev kvar. Så. Och då kan man kolla och se det, att det stämmer överens. Men när det kommer till Ismail så tror man att araberna härstammar från Ismail. Och det vet jag inte om man har gjort någon undersökning på. Men så menar man i alla fall. Att Ismail då, från honom så kom alla araber. Och från Juda så kommer från Isak så kommer alla judar. Och då ska jag skriva upp de två här. Därför det här är de två olika sönerna. Isak och Ismail. Hoppas att ni kan se. Det är de två olika sönerna, de två olika vägarna. Och om Ismail kan vi läsa det här. Du ska föda en son och du ska ge honom namnet Ismail. Ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Och öster om alla sina bröder ska han bo. Och om Isak så läser vi. Och Gud sa, din hustru Sara ska föda dig en son. Du ska ge honom namnet Isak. Och med honom ska jag upprätta mitt förbund. Ett evigt förbund. Där jag ska vara hans Gud och hans ättlingars Gud. Så här har vi alltså två olika vägar. Isaks väg. Den leder till ett förbund. Och vad är ett förbund? Det är en överenskommelse. Som ett avtal. Och Ismail däremot, han blir utkastad utan förbund. Öster om alla sina bröder ska han bo och i ständigt krig. Och det här ser vi som ett resultat av det som hände med att Abraham skulle egentligen ha fått en son. Men han valde att ta saken i egna händer och skaffa sig en annan son. Och det var Ismail. Tanken var att redan att Isak skulle födas, men Abraham tog saken i egna händer. Och idag ser vi också resultatet av den konflikten, eller hur? Vilken enorm konflikt mellan araber och judar. Och det är naturligtvis inte alla, men det finns en enorm konflikt. Och den ser man ju snabbt om man åker till Israel. Det är samma konflikt som redan från början. När Abraham skaffade sig en son på egen hand istället för att lyssna på Gud. Och det kan man ju ta som en liten hint i sitt eget liv. Att det kan vara bra att lyssna på Gud. Och det var ingen varning, utan det var bara en uppmuntran. Det kanske lät som en varning. Jag tror att vi är mest intresserade av den väg som leder hem. Eller? Antagligen är vi mest intresserade av den väg som leder hem. Så därför så ska vi kolla vad det står om det här förbundet med Isak. För jag tror att vi alla vill ju veta, var är den här vägen? Hur går den här vägen? Som leder hem. Vad är det för väg? Den andra vägen vill man inte så gärna gå på. Vad är det för väg som leder hem? Då vill jag bara först säga att både Isak och Ismail blev välsignade av Gud. Det är inte så att när det står Ismail där så betyder det att det var åt skogen. Utan det är en bild. Det här är en bild för oss som vi kan förstå idag. För att förstå vilka typer av vägar vi kan välja i vårt liv. Och det är inte så att Ismail som person blev förkastad. Utan Gud valde att upprätta honom och har gjort ett fantastiskt folk av honom. Och fantastiska människor. Man kan också tänka... Tänk vilken glädje att Ismail fick skapa alla araber. Därför att det finns väldigt mycket människor där som är Guds söner. Eller hur? Så vi ska inte se på det som som att människorna i sig är förkastade. Det är viktigt. Utan det är en bild för oss. För er idag. För att ni ska kunna förstå vilken väg ni ska välja. Och därför så ska vi läsa om den ena vägen. Isaks väg, förbundet. Då står det så här. Femte Mosebok 29:1. Ni kan ju hänga med. Men jag tror inte ni skulle hunnit. Så det är därför som jag är så snäll att jag har skrivit upp det här. Det blir lite lättare idag. I femte Mosebok 29:1 står det. Detta är villkoren för det förbund som Herren befallde Mose att sluta med israeliterna i Moab. Och då ska vi tänka, vem är Isaks son? Alltså om vi kollar att förbundet skulle alltså följa Isak. Om vi kollar här igen. Gud sa, jag ska upprätta mitt förbund och jag ska vara hans ättlingars Gud. Och den ättling som Isak får, det är Jakob. Och Jakob har ett annat namn och det är Israel. Så alla de som har kommit utifrån Jakob är Israel. Och då vet vi att Jakob fick Juda och Levi, eller hur? Och så fick han 10 stycken till. Men de har försvunnit genom historiens gång. Så de som vi har kvar, det är alltså Juda och Levi. Och det är de som är israeliterna. Och här ger han förbundet. Och här kommer ett uppradande då av innehållet i det här förbundet. Det är ganska långt, så det här är inte allt. Det är ett ganska långt förbund, alltså ett långt avtal mellan Gud och israeliterna. Där det står, se, jag ställer dig idag inför liv och lycka. Eller död och olycka. Det är de här två vägarna de kan välja. Det här leder till liv och lycka. Det här leder till död och olycka. Och det låter ganska olycksbådande. Men faktum är, när vi tänker på våra egna liv, så vet vi att det finns en hel del av det här i livet, eller hur? Både död och olycka. Så jag tror att vi alla behöver tänka på att det kan finnas den här vägen, så tar jag gärna den. För att vi som sitter där inne kommer alla dö. Det vore ju härligt om vi kunde få leva istället. Tänker jag bara, spontant. Att det vore ganska nice. Och därför säger Gud då, jag ställer dig inför valet. Du får ett val. Liv och lycka, eller död och olycka. Alltså, det finns ett val. Det är väl ett bra budskap. Det finns ett val. Om du lyssnar till Herren, din Guds bud, som jag idag ger dig, alltså det här förbundet. Om du älskar Gud, vandrar i hans väg, följer hans bud, bla 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 bla. Då ska det gå jättebra för dig. Jag ska välsigna dig i det land som du kommer till. Och vilket land är det? Ja, för israeliterna så är det ju ett faktiskt land. Vi pratar inte bara om en flummig verklighet som för oss. Vi som sitter här inne har ju ett land som vi liksom nästan inte kan ta på. Jesus säger ju att Guds rike är inom oss. Det är lite svårt att greppa på. Men de här människorna har ett riktigt land. Och det är det land som idag kallas för Israel. Som också är ganska passande namn. Då, eftersom det är givet till Israel. Då ska jag välsigna dig i det landet som du kommer till och tar i besittning. Men om du stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter dig att förledas. Att tillbe andra gudar och tjäna dem. Då säger jag er idag att ni ska förintas. Alltså, då kommer ni automatiskt att gå på den andra vägen. Ni kommer att välja själva att gå på vägen till död. Och ni får inte längre leva i det land som du kommer till och tar i besittning när du går över Jordan. Och det är ju gränsfloden för Israel. Jag tar idag himmel och jord till vittnen på att jag ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Och du ska välja livet så att du och dina efterkommande får leva. Du ska älska Herren din Gud, lyssna till honom, hålla dig till honom. För det här ger dig liv. Att hålla sig till Gud, det är det som ger liv. Och då kommer du också få leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Alltså en väg till död och en väg till förintelse. Och då vill jag göra något väldigt provocerande här idag. Nu får ni kritisera mig efteråt, men ja, det får bli så här. Och det är, hur gick det i historien för judarna? Och det här är inte jag som provocerar nu. Utan det är de själva som provocerar. Jag ska strax visa det. Därför att jag har ingen aning. Jag vet vad som hände i historien. Men de själva provocerar ganska mycket. Och jag har bott i Israel. Jag känner många judar. Och de är de bästa på att skämta om sin egen svåra situation. Det är, om ni vill, morbid. Alltså, det kommer väl från latinets mort, alltså död. Dödsskämt. De har en förmåga att kunna skämta om det allra värsta. Och det gör de. Här är en bild på när judarna blir bortförda. Om ni varit i Rom så har ni sett den här. Det kallas för Titusbågen. Och där, ni kanske inte ser. Men ni ser en symbol där som är viktig. Det är en sak som står upp med 7 olika liksom, toppar på. Och det är en menora. Och ni ser att den är ganska stor. Jag tror inte ni sett någon så stor menora någon gång om ni inte varit i Jerusalem, i Israel. Därför där finns det en sån. Men den här är tagen från templet. Och det beror på att Jesus kom ju år 30. Och sen så sa han att templet kommer att brytas ner. Det här folket kommer att föras bort därför att de inte tog emot mig. År 70 efter Kristus så bröts hela templet ner. Och här ser vi det historiska beviset på det. Och det är Titus som har rest upp en stor stenstaty. Där han har ristat in då. Det är judar som går längre bak. Förslavade judar som går längre bak. Efter det här segertåget. Där de har lyckats krossa israelernas tempel. Och den här menoran är ju borta fortfarande idag. Det vore ju väldigt häftigt om man kunde hitta den. Men den är antagligen nersmält till guld. Kanske någon sitter här inne och har det guldet på sig. Det vore ju fantastiskt. Någonstans är det ju liksom. Eller så har de grävt ner det, jag vet inte. Men hur som helst så fick de inte stanna länge i landet. De valde att stänga sitt hjärta för Gud när han kom. Det är åtminstone så som Bibeln säger. Och jag vill inte stå för de orden, för jag tycker det är fruktansvärt, ett fruktansvärt budskap. Men det är de orden som står i Bibeln. Så. De fördrevs ur sitt land. Och det var också vad vi läste här, eller hur? Ni får inte längre leva i det land som kommer till er om ni inte lyssnar till mig. Och det är också det som Jesus säger. Lyssna till mig så kommer ni att få leva. Så vad har vi kommit fram till hittills? En man hade två söner. Det var där vi började, eller hur? Och det finns alltså två vägar. Den ena är förbundets väg. Och jag ska skriva om den. Den kan man skriva som... Får se om det här kommer gå. Tavlan kanske är lite för liten. Jag har inte övat på det här. Men så här. Ske din vilja. Det sa jag också i predikan förra gången. Att det finns egentligen bara två människor på domens dag. Och det är de som säger ske din vilja. Eller de som säger ske min vilja. Därför att det här är ett val som man själv kan få välja. Och tanken är inte att det ska vara tufft eller svårt. Utan att tanken är att det ska vara ett enkelt val. Därför att Gud har själv lagt fram det för oss som en valmöjlighet. Och ni får gärna diskutera med mig om det sen, om det är enkelt eller inte. Det är alltså livets väg och dödens väg. Och fortfarande, det är roligare att fokusera på livets väg, tycker jag personligen. Så vi fortsätter på det. Första gången som vi kan läsa, för att förstå då, hur går vi på den här vägen? För jag vill gärna hjälpa er till en sådan förståelse. Vad är det för typ av väg som vi pratar om? Vad är det Jesus pratar om när han säger att en man hade två söner? Första gången vi kan läsa om livets väg så gör vi det i första Mosebok 3:24. Där står det så här. Han, alltså Gud, drev ut människan. Ni känner igen det? Från bibeltexterna vi läste förut. Det är samma typer av bildspråk. Att bli utdriven. Han drev ut människan. Och var bodde de? Jo, öster om. Och det är där också som Ismael bor, eller hur? Om ni kommer ihåg. Den texten som vi läste nyss, att Ismael ska bo öster om alla sina bröder. Han driver ut människan och öster om Edens trädgård, där satte han keruberna. Och jag har satt en bild på dem här bak. Nu vet man inte exakt hur keruberna såg ut. Men keruberna var också något som man hade satt på altaret inuti. Det här är vårt altare här, men i judarnas tempel fanns det också ett altare. Och på det altaret fanns det två keruber, alltså två änglar som vaktade vägen. Och där står det. Han satte två keruber att vakta vägen till livets träd. För om människan plockar av livets träd, då lever hon för alltid. Det är livets väg. Och den blev människan utstängd ifrån. På grund av att hon då inte... Hon älskade inte Herren sin Gud av hela sitt hjärta, eller hur? Det är, som, precis samma, det är samma förbund. Det är samma förbund till oss idag. Det är samma förbund då, samma förbund igår och samma förbund imorgon. Så Gud satte två keruber och står det, som vaktare längs vägen. Men vad är det för väg? Hur ser den vägen ut för oss idag? Kan vi hitta den här? Är det ut genom den dörren eller är det ut genom den dörren? Det är viktigt. Var är vägen och hur ser vägen ut? Vägen till livets träd, vad är det för väg? Hur hittar man den? Finns det svar i Bibeln? Och det brukar ju alltid finnas svar i Bibeln. Så fortsätter man. Och så gräver man och så bläddrar man. Och så letar man. Livets träd, men det står här. Ja. Om vi tar Isak. Oh, det ska ni inte få se än. Jag har lite förhandsvisning här. Om vi tar Isak först. Vi kollar på den vägen här som vi har. Det är alltså en av Abrahams söner. Allt i Bibeln är ju symboler. Allt i Bibeln går att använda som symboler i något avseende. Och det är det som är så bra med Bibeln. Därför att den går att applicera på alla människor i alla tider. Och Gud har ju skapat en bok som ska funka för alla människor. Och det begriper vi att då kommer det ju vara tvunget att vara symboler i den. För vi har ju bilar idag, det hade man inte då. Och det finns oändliga typer av utvecklingsmöjligheter. Men Bibeln kan alltid följa med i utvecklingen. Därför det är symboler som går att applicera på saker. Och det är verkliga händelser som sedan används som symboler. Och det är fantastiskt. Så om vi då ska läsa om Isak för att förstå den här vägen. Hoppas att ni hänger med. Era hjärnor måste hänga med för det är så lång väg att gå för att försöka nå den här vägen. Så häng på. Nu ska vi läsa om Isak. Vad kan Isak vara en symbol för? Och då har jag tagit den bästa texten som jag tycker finns kring Isak. Och så har jag gjort en egen översättning av den. Och det är från första Mosebok 22. Här står det om Abraham och Isak på ett väldigt intressant sätt. Här ska vi försöka förstå vem Isak är. Vad har jag skrivit där nere? Har jag skrivit? Ske din vilja. Står det livet någonstans? Nej. Står det liv någonstans? Vi skriver så här. Nu är det sista jag hinner skriva nu. Om vi ska skicka. Nej, vi skriver det här högst upp. Ni förstår. Ni kommer ihåg att det här var hem. Skriver så här. Livets väg. Och livets träd. Det är det vi har läst om. Och vi ska nu lista ut vad är det för något. Oj, 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 vad kluddigt. Tur att jag inte blev lärare. Utan jag blev präst istället. Ungefär samma sak. Rackansch. Okej. Vi ska nu försöka komma på då. Vad är livets träd? Jag har läst lite grann om det. Och nu ska vi försöka följa Isak. Så här står det om Isak. Om vi läser alltihop. Jag tyckte det var väldigt roligt att göra den här översättningen. Jag ska se om vi kan zooma in. Så ni också kan läsa. Oj. Lite väl inzoomat kanske. Så där ja. Gud sa till Abraham. Ta din son. Din enfödde son som du älskar. Isak. Och gå till Moria land. Och offra honom där till brännoffer på ett berg som jag ska tala om för dig. Ja, det var ju brutalt. Att offra sitt eget barn. Det är också något som Gud förbjuder upprepade gånger i Bibeln. Så det här måste ju varit väldigt märkligt för Abraham att höra det här. För folken runt omkring Abraham, de offrade sina egna barn. Men det var förbjudet. Efter den tredje dagen lyfte Abraham sina ögon och såg platsen i fjärran. Och Abraham lät Isak bära trädet till offerelden. Själv tog han elden och kniven. De kom till den plats som Gud hade sagt. Och där byggde Abraham ett altare. Och sen band han sin son Isak. Och jag vill att ni ska då förstå en sak bara. Det finns en kommentar där. Det här är alltså jag som har gjort en översättning när jag pluggade teologi. Och då finns det en kommentar där på det. Som vi ska läsa bara. Enligt kronologin bör Isak vara vid en ålder av runt 30 år. Möjligen var han själv villig då han blev bunden. Abraham var ju betydligt mycket äldre och kan inte med fysisk styrka ha tvingat sin son. Och det kan vara bra att ha med sig det perspektivet bara. Att det rörde sig alltså inte om en liten pojke utan det rörde sig om en 30-årig man. Som själv accepterar detta. Han band sin son Isak och la honom på altaret ovanpå trädet. Men Herrens ängel ropade till honom från himlen och sa Abraham, Abraham. Och han sa här är jag. Och ängeln sa gör ingenting. Sträck inte ut din hand mot pojken, för nu vet jag att du fruktar Herren, eftersom du inte undanhöll din enfödde son från mig. Och Abraham lyfte sin blick, och han såg och se. En bock satt fångad i sina horn i ett buskage. Och Abraham gick och tog bocken och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade denna plats för där Herren möter alla behov. Platsen där Herren möter alla behov. Vilken viktig plats! Tänk platsen där Herren bemöter alla behov. Om du har ett behov, då ingår det rimligtvis i begreppet alla. Eller hur? Där finns platsen som möter alla dina behov. Var är den någonstans? Idag kallas platsen på Herrens berg ska Gud bli synlig. Det är ju ändå värre. Tanken på att Gud, allsmäktig som har skapat hela universum, ska bli synlig på en plats. Var är den platsen? Visa mig. Herren sa, jag har svurit vid mig själv, säger Herren. För på grund av det som du har gjort, dessa ting när du inte undanhöll din enfödde son. Sannoliken, därför ska jag välsigna dig och jag ska utöka din avkomma i likhet med stjärnorna på himlen och i likhet med sanden på havets strand. Och din avkomma ska ärva sin fiendes port. Och alla jordens folk ska bli välsignade på grund av din avkomma. Alla jordens folk ska bli välsignade på grund av, och det står inte avkomma i plural, utan i singular. Så en person ska leda till att alla människor blir välsignade. Vem är det? Liksom? På grund av att du lyssnade till min röst. Okej, och ni förstår ju att här fanns det djup. Eller hur? Så vi ska först bara kolla, vad är Isak en symbol för? Vad tror ni Isak är en symbol för? Om vi då tittar på lite bibeltexter här som jag har tagit upp här så ska ni få se. Vad kan Isak vara en symbol för? Jag gissar att några av er sitter på svaret. Jesus var omkring 30 år när han först trädde fram. Han var medande man och så är det en son till en lång uppräkning och sen kommer det på slutet Abraham. En 30-årig Abrahams son. Det var Abrahams enfödde älskade son läste vi. Och så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han skulle offras på en plats. Moria berg stod det. Kommer ni ihåg det? Han skulle gå till den plats som heter Moria berg. Där ska det ske. Och var är det då? Var ligger Moria berg? Vad tror vi att Moria berg ligger? För det här är, det är ju platsen liksom. Och då måste vi ta till internet. För annars går det inte. Nu ska vi se här hur jag har tänkt. Jo, Moria berg. Om man söker på Moria berg på internet. Så tar vi Wikipedia. För det är ju bra. Ibland är det inte bra. Men om man har en hänvisning, källhänvisning, så är det bra. Det sa min bror till mig när vi träffades i Etiopien. Så då kan vi läsa om Moria berg här. Moria? Jajamän. Och så finns det två stycken olika bibeltexter här. Den första är den som vi redan har läst. Det står där. Och den andra är från andra krönikeboken. Då står det. Då började Salomo bygga templet av Herren i Jerusalem. På Mount Moria. Så Mount Moria, det är alltså Jerusalem. Det är där Mount Moria ligger. Och då kan vi se att det står i vår text så här. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och han ska bli dödad, men han ska bli uppväckt på den tredje dagen. Tredje dagen stod det också om, eller hur? På den tredje dagen lyfte Abraham sin blick. Han lyfte sin blick på den tredje dagen. Det står att Isak fick själv bära trädet. Och det ord som används är alltså inte bara ved, som att man ska bränna någonting, utan det står träd faktiskt. Och det är det här trädet som vi funderar på. Vad är det för träd? Livets träd som ska ge oss liv. Han bar själv trädet upp till den plats han skulle offras, står det, eller hur? Och vad står det i Johannes evangeliet? Jo, han bar själv sitt kors ut till den plats som heter skallen, på hebreiska Golgata. Och där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida och med Jesus i mitten. Och var ligger Golgata då? Det stod inte Jerusalem här. Ja, Golgata ligger ju i Jerusalem, det vet vi i alla fall. Eller hur? Kan det vara samma plats som där Salomo byggde sitt tempel? Vi läste ju det på Wikipedia. Att Salomo byggde sitt tempel på Mount Moria. Den plats där Herren, som Herren hade utvalt att ge liv. Kan det vara samma plats? Ligger Golgata på samma plats som där Salomo byggde sitt tempel? Och då måste vi ta till internet igen. Och då har jag sökt på Google Maps här. Nej, det får man ju göra. Vänta nu, nu ska vi se här. Nu måste vi tänka. Nu måste vi få till det här. Vi frågar oss alltså om Golgata. Ja, det vet vi var det ligger idag. Det finns en kyrka byggd över den platsen, eller hur? Och då kan jag säga att ni kan vara väldigt lyckliga, för ni lever i helt rätt tid. Och man är alltså 100% säker på att det är den kyrka som ligger också över den plats där Jesus begravdes och där han uppstod. Och det beror på arkeologi och modern arkeologi. Om du har varit i Israel för 20 år sedan så kanske du såg att det var två platser. För det finns två platser i Jerusalem där man säger att han dog och uppstod. Men nu vet man att den ena av de platserna är fel. Och det vet man utifrån många saker i bibeltexten. Bland annat att den grav som finns på den platsen, den här kyrkan som jag pratar om, som är den riktiga, är uthugg på Jesus tid. Och var nyligen uthugg på den tiden, precis som det står i bibelberättelsen. Att det fanns en vingård i närheten. Att det ligger utanför murarna. Det finns många olika saker, så det finns ingen anledning att tveka på det. Och dessutom så ligger en kyrka strax ovanför. Och biskoparna som hade varit i Jerusalem var ju där från Jesus tid till Eusebius tid. Och Eusebius är en kyrkohistoriker som skrev om detta. Och han förklarade att biskoparna har funnits i en enda radda från Eusebius egen tid till Jerusalems tid. Så om man vill veta så är det bara att gå och fråga en biskop. Och då kan biskopen säga ja, och den biskopen sa till mig, och den biskopen sa till mig, och den biskopen sa till mig. Så att vi har traditionen också med oss. Och därför fanns det ju naturligtvis en kyrka också över den platsen. Så du lever i en väldigt bra tid då du kan veta exakt var Golgata finns. Men frågan är, kan Golgata-platsen vara samma plats där Abraham skulle offra Isak? Kan det vara samma plats där Salomo byggde sitt tempel? Och då måste man söka på internet. Så då tar vi upp Google Maps. Och så ska vi söka på Temple Mount. Alltså Tempelberget. För det vet vi att det är ju där som man har, alltså det är där man tror att templet stod i alla fall. Eller hur? Temple Mount. Om du har varit i Israel så vet du att det ligger något annat där nu. Nu ligger det ju en klippdom där ovanför. Alltså muslimerna har byggt en byggnad ovanför, precis ovanför den platsen där man menar att templet stod innan. Ovanpå den klippan där man menar att Abraham offrade Isak. Så Temple Mount, det vet man idag var det ligger. Och Golgata vet man var det ligger. Det kallas för Holy Sepulchre. Alltså den heliga gravens kyrka. Och då är frågan om Temple Mount och den heliga gravens kyrka är på samma ställe. För i så fall är det ju fantastiskt. Om Gud prickar rätt genom historien. Alltså inte bara så här, ja men det var ju typ rätt. Utan Gud prickar rätt. Så man blir lite svettig i händerna, eller hur? Men då kollar man då. Ja. Nu måste vi se här. Då får vi skriva Calvary Church, tror jag. Calvary Church, alltså det är ju the Holy Sepulchre. Det här kanske funkar, det kanske inte funkar, jag vet inte. Vi får se, vägbeskrivning. Funkar det? Nej, Church of the Condemnation, det är ju där han döms. Det är en annan kyrka. Nej, nej, icke alls. Det blev fel. Känner ni också lite att man är lite nervös? Vi ska se här. Nu ska vi zooma in på den ljuvliga staden. Här har jag varit många gånger. Här trivs jag. Som en fisk i vattnet. Här har ni staden. Här ligger Tempelberget. Nu söker vi då. Church of the Holy. Där då? Nej! Det är fel ju. Beroende på vilken väg man tar så är det 750 eller 650 meter åt fel håll. Då tar vi 650, va? Ja, men det här är ju bedrövligt. Det är ju bedrövligt. Gud prickar fel med 650 meter. Och då kan man tänka så här, ja men i Jerusalem så finns det ju landslides. Så naturen kan ju flytta på sig. Och det är klart, på 2000 år så händer ju grejer. Och Israel ligger ju i en sån zon. Men det är en ganska tråkig förklaring. Så vill vi inte ha det. Inga landslides. Vi vill ha rätt plats. 650 meter åt fel håll, Gud. Liksom. Hur ska jag kunna lita på dig? Å andra sidan är det ganska bra prickat också. Kan man tycka. Men. Om man då gör så här. Att man söker på brännoffer. För att det är ju det som Gud gör med Isak. Då kan man fråga sig. Tänk om det är Salomo som har fel. Eller så tänker man så här. Men tänk om. Vi har ingen aning om vad Salomos tempel låg egentligen idag. Därför att man får inte gräva ut på Jerusalems berg. Och går man dit och gräver ut så blir det något som kallas för intifada. Alltså då blir det krig mellan muslimer och judar. Och det har hänt förut. Ariel Sharon som var president när det nu var. Han gick och började gräva lite smått under. Började krafsa lite grann för att se kan templet ligga här. För det är naturligtvis väldigt intressant för judarna att hitta platsen där Abraham skulle ha offrat Isak. Men ingen vet egentligen om det är rätt plats. Och då tänker jag, hoppet finns fortfarande uppe. Det kan vara så att Gud har rätt plats. Och de kanske har helt fel. De kanske är på fel ställe. Ja, vem vet. Men det här satt jag och grävde ner mig i för några månader sedan i alla fall. Och det jag gjorde då var att kolla, vad är ett brännoffer för att försöka förstå. För det Gud gör med Isak är ett brännoffer, eller hur? Så man söker på brännoffer på Wikipedia. Då kan man för det första kan man upptäcka något intressant. Om man översätter det till engelska så ser vi något som har hänt rent historiskt. Att brännoffer är samma ord som holocaust, eller hur? Och det är också judarnas egen tolkning ju, av vad det innebär att följa den andra vägen. Att inte lyssna på Herren. Det leder till brännoffer. Och de ser på sig själva som ett brännoffer. Och Jesus och Israel, alltså Jesus och judarna är ju, det är som en bild för samma sak egentligen i många fall. Man kan säga, eller Jesus är inte en bild för Israel. Det är ju naturligtvis inte så. Israel är en bild för Jesus. Om Jesus var ett brännoffer. Och om det gick rätt till. Hur ska man då göra ett brännoffer? Om jag zoomar in det här. Så kommer det av det hebreiska ordet ola. Alltså att gå upp. Ett brännoffer. Om man ska göra ett riktigt brännoffer. Inte något fake brännoffer. Utan ett riktigt brännoffer. Då ska man gå upp. Ola. Och på hebreiska heter det fortfarande. Det heter det samma ord egentligen. Alia. Om man som jude. Har blivit utdriven. Ur Israel. Och får komma tillbaka igen. Då kallar de det för Alia. Från samma ord. Att man får gå upp. För det man gör när man kommer till Jerusalem, om man åker dit, det är att man går upp. För det ligger på ett berg. Man går upp och la. Alltså det är så man offrar på rätt sätt. Att gå upp. Och om vi då söker på ordet offerhöjd, eller den platsen där det ska offras i Bibeln, så kan vi se att det används väldigt många gånger. Jag ska visa det här. High place heter det på engelska. Ska vi se här. Det här är en bibelsida där man kan söka på olika bibelord. Här har jag sökt på high place, och då ser ni att det finns på färgat i rött där, ser ni? I flera olika bibeltexter så står det om det här. Så det här är inget ovanligt, att ha en offerplats som ligger på en hög plats. Och varför gjorde man så? Antagligen för att man tänkte att jag kommer lite närmare Gud liksom, ju högre upp jag kommer. Eller hur? Så att ju högre upp man kom, desto bättre. Man vill ha så högt upp som möjligt för att kunna göra ett riktigt offer till Gud. Det här nämns då på flera ställen. Om vi då kollar på vad det här ordet betyder. För att då se hur gör man ett riktigt brännoffer. Inte något fake offer. Ska vi se vad det här ordet betyder. Här har vi den i hebreiska. Ska vi se, hitta det här ordet. Då står det ja, bla, 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 bla. Och sen står det high place. Bama på hebreiska. Och vad betyder då det? Bama, det kommer från high place, ridge, height. Alltså, ridge, det är toppen på ett berg. Det är ju där, alltså, ja, men om ett berg ser ut så här, så är ridge det som takåsen på ett hus. Det är ett riktigt high place. Ett riktigt high place, det är det högsta stället. Och jag kan inte tänka mig att Abraham kommer till Jerusalem. Han har gått i 3 dagar, han tittar upp, och så går han en bit, och sen säger han, nej, vet du vad, jag orkar inte gå hela vägen upp. Jag stannar här. Det finns en högre plats där borta, men ja, det funkar väl bra här. Men det är inte så man gör ett brännoffer. Man går högst upp. Annars är det liksom ingen idé att gå till ett berg. Då kan du lika gärna grilla i bakgården. Liksom. Nej, högst upp ska man gå. På toppen av berget. Var ligger toppen av berget? Var ligger den högsta platsen i Jerusalem? Det måste ju vara templet. Tänker man. Det måste ju vara templet. Det måste ju vara templet. Det måste ju bara vara det. Om vi söker på Mount Moriah då. För att se hur högt det är. Ska vi se här. Jag tror man kan se det här. Här står det på Wikipedia. Ja, alltså det här är ju intressant nu förresten. För det här är... Nej, vi ska inte göra så. För att det här har folk missuppfattat. Det här var Jesus, han är fin. Ska vi se här. Vi ska söka på Temple Mount. Förstår ni vad jag håller på med nu? Jag försöker alltså se. Där. Okej, jag försöker nu. Jag tycker det här är sånt här jätteroligt. Kan det vara så att Gud har prickat rätt? Det är det jag ställer frågan här nu. Kan det vara så att Gud har prickat rätt? Vi söker på Temple Mount och så ser vi att höjden på det Temple Mount är 740 meter. Alltså platsen idag där den här byggnaden ligger. Ser ni? Och det där är den moskén som man har byggt över den plats som man tror är rätt plats. Och det ligger alltså på 740 meter. Och då är frågan, hur högt ligger då The Holy Sepulchre? Hur högt ligger då The Holy Sepulchre? Här är en sån här elevation-karta. Man kan söka. Förstår ni hur nördig jag är? Men jag vill veta! Kan man lita på Gud eller kan man inte göra det? Liksom? Är det 650 meter fel håll eller har han rätt? Jag tycker det är intressant. Så nu ska vi se. Church of the Holy Sepulchre. Hur högt var Tempelberget? 740, eller hur? 771. Det är den högsta platsen i Jerusalem. Den högsta platsen i Jerusalem idag, det är en klippa som finns under en kyrka där man menar att Jesus blev offrad. Det är den högsta platsen. Och dessutom har man inte räknat med klippan. Den räknar man inte med. För det är ju bara en bit sten. Det är en ganska liten bit sten. Och den klippan har blivit nedhuggd för att kunna skapa den här kyrkan. Så den var ännu högre på den tiden. Jag kan inte tänka mig att Abraham gick dit och såg en klippa som står upp. Åk dit själv och se, så kan du gå in och ta på klippan. Den står upp. Därför kyrkan är byggd så. Runt, som en kupol runt den här platsen. Jag kan inte tänka mig att Abraham gick dit och bara... Kör här. Det är bara 650 meter. Men vet du, Isak, jag är ganska trött. Det är inte du, eller hur? Jag är gammal. Jag tror att det var där det hände, ja. Det var högsta platsen. Det är en riktig bama. Jag tror det var där det hände. Så, vad är Isak en symbol för? Ni fattar ju själva. Isak är en symbol för Jesus. I alla avseenden. Det är han som är livets väg. Det är han som är vägen. Det är han som leder till livet. Det är han som leder till ett förbund där vi kan få ett land. Och vi hoppas ju inte på att flytta in i Israel. Utan vi hoppas ju på landet i himlen. Och om Gud kunde göra det här, då kan han väl göra det där. Om vi kan lita på Gud med sån precision, då kan vi lita på honom kring våra liv också. Det tror jag. Jag tycker det är fantastiskt. Och så kan man fortsätta då genom den här första Mosebok 22. Vi har bara tagit upp tre saker nu, eller hur? Vi tog upp, att han bar ett träd, att han var 30 år, eller hur? Och ni vet ju, om ni kommer ihåg texten i huvudet, så var det många, många fler saker där som då syftar på vem Jesus är. För att ni ska förstå idag att du kan få välja en väg. Du kan få välja livets väg genom att följa Jesus. Jesus är symbolen som Isak står för. Och trädet, det är korset. Det är korsets träd som ger liv. Livets träd är korset. Och den som går emot korset genom sitt liv, den går på vägen mot livet. Men vad finns där då? När vi kommer fram. Vad fanns på vägen i slutet? Och där står keruberna. Och de vaktar och de släpper inte in någon. Ni ser, det finns inget mellanrum mellan vingarna. Det står att vingspetsarna ska möta varandra. Står det. Därför att däremellan ska ingen kunna komma igenom. Det är stängt. Vägen till paradiset, vägen till livet är stängt. Och vi bor här ute i öster. I den plågsamma tillvaron. Och det är inte alltid plågsamt livet. Men om du har ett lätt liv, så titta på någon annan. Vi är en mänsklighet. Och vi har tillsammans. Och vi kan inte bara se på oss själva. Utan vi måste se på dem som... ja, många av dem som bor i Afghanistan kan vi ta. Vi bor öster. Och vi behöver komma igenom. Vi behöver komma in i paradiset. Men där står keruberna och vaktar vägen. Hur ska vi kunna komma in? Och då står det att det ska ske något nytt. Keruberna, de ska inte längre stå sida vid sida. De ska inte längre blockera vägen. Istället så står det så här i andra Mosebok 25-22. Där ska jag själv uppenbara mig. Från platsen mellan de båda keruberna. På förbundstecknet. Och vad är det för tecken? Vad är förbundstecknet för tecken? Och då ska jag använda internet här igen och så ska jag googla någonting. Därför att tecken på hebreiska har ju ett tecken. Det är ganska intressant. Alla tecken har olika tecken naturligtvis. Men själva ordet tecken har också ett tecken. Och idag skrivs det med en bokstav som heter tav. Men på den tiden då det här skrevs, då skrevs det på ett annat sätt. Så vi ska kolla här. Hur skriver man Old Hebrew tav? Det här är tecknet som ska visa sig mellan. Där har ni det. Early Hebrew. Det är tecknet som Gud ska visa sig på mellan de här två änglarna. Det är så du kan veta. Går jag på rätt väg? Är jag på väg mot paradiset? Eller liksom, går jag den andra vägen? Därför det är egentligen bara en väg och den har två håll. Antingen går man bort åt öster eller så går man in. Eller hur? Och det är därför alla kyrkor är byggda i den här riktningen, öster-väster. För att vi kommer från öster och så går vi är på väg åt rätt håll mot den här måltiden. Och sen får vi gå ut igen. Dessvärre. Fortsätta traggla på. Genom att rädda andra människor in på den här vägen. Hit. Nu här. Och en dag där. I den här fantastiska festmåltiden. Som vi längtar efter. Det är så han ska visa sig. Mitt mellan änglarna. Ska han uppenbara sig själv. På förbundstecknet. Och Abraham. Han kallar den här platsen för. Vad då? Jo, han kallar den här platsen för platsen där Herren möter alla behov. Det finns en plats på den här jorden. En fysisk plats där du kan ställa din fot. Inte bara en flummig plats i ditt hjärta, utan en fysisk plats. Förlåt, ditt hjärta är jättefysiskt på många sätt. Men liksom, det är inte bara en andlig verklighet, utan det är också en fysisk verklighet. Där du kan få ställa din plats på den klippan där Herren har mött alla behov. Och där han själv ska bli synlig. Det är på den platsen. Gud själv ska bli synlig och han ska möta alla världens behov. Och han ger sig själv till ett offer. Han dör på ett kors. För att ge oss en väg som leder till liv. Och istället för två keruber på varsin sida så har han istället två rövare. Och jag tänker att det här är en bild för att de här två mördarna, de här två rövarna, är bilden för vart Jesus går. För vi går åt andra hållet. Han säger nämligen till dig: jag ser att du är på väg åt det hållet. Och jag är här. Och därför så kommer jag ut till dig. Och så går jag förbi dig. Och så high-fivar jag dig. Och sen säger jag: går du dit så går jag dit istället. För du verkar inte riktigt klara dig själv. Så jag kommer, jag möter dig halvvägs. Och sen så kan du fortsätta. Så tar jag östern istället. Och därför så är det här istället en bild för död. Därför att Jesus för vår skull går istället mot död. Medan vi vandrar tillbaks mot livet. Mot keruberna i Eden. Medan han lider helvetets kval. Med rövare och med mördare. Och till och med mördaren fick komma. Till och med mördaren på den här platsen. Vid dödens värsta punkt. Så kunde till och med en av de där två få vända sig om. Och komma till livet. Och mördaren säger ju så här: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus säger: redan idag ska du vara med mig i paradiset. Därför att han går dödens väg. Genom korset öppnar Jesus upp vägen igen tillbaka till Gud. Och ni vet att när han dör så brister det här. Det hänger ett stort förhänge framför det som är det allra heligaste. Där man inte får vara. Och det som är utanför. Ingen människa fick gå in där utom översteprästen en gång om året. Och då sägs det att han hade ett rep runt foten. Så om man skulle dö så var man tvungen att hala ut honom. För att man fick inte gå in, för det var så heligt. Ingen fick gå in. Men när Jesus dör, då bara så faller hela det här vaket ner liksom. Därför att nu är vägen öppen in. Alla är välkomna att vända om och gå tillbaks på livets väg. Och det är därför som Jesus säger: jag är vägen. Och det är sant. Och jag är livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ni måste gå genom mig för att komma till Fadern. Och det är inte så svårt. Utan jag har gjort allt. I Matteus 7:14 står det att den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Men jag tror att Jesus är livets väg. Och jag har funnit den. Och det är jag väldigt glad för. Och jag hoppas att fler får finna den vägen. Så låt oss göra som den förlorade sonen. Att vi omvänder oss. Från det som är ett fel håll i våra liv. Att vi får vända oss om. Att vi får vandra på rätt väg. Mot Jesus istället. Och det kan du göra idag. Och hoppas han kommer tillbaka snart. Det här är min uppmuntran till er. Att, hur ska du veta att du går på rätt väg? Hur ska du veta att du följer den rätta vägen? Jo, låt oss ha blicken fäst vid Jesus. För om du tittar mot Jesus. Om du inte går baklänges så vrider nacken på något konstigt sätt som inte är möjligt. Då går du åt rätt håll. Så håll din blick fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. På korset så skapade han tron. Därför att den vilar i honom. Han är fullkomnaren. Han gjorde allt klart. För att vinna den glädje som väntade honom så uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sån fiendeskap från syndare. Att han älskade oss så mycket. Trots att vi kör vår buss fel hela tiden, som jag pratade i den första gudstjänsten. När vi får kraft från honom, då behöver vi inte tröttna. Då behöver vi inte tappa modet. Och jag vill ge er kraft idag genom den heliga ande. Och jag ber att ni också får det, att ni får kraft i era liv. Att gå ut, ut igen. Man kanske vill sitta kvar där inne och bara I'm gonna stay here all my life. Men vi ska ju, det finns ju massa människor som inte vet vad som är livets väg. Och de får vi bjuda in. Välkommen. Här finns en väg. Tröttna inte. Förlora inte modet. En kvart över tiden. Vi ska be och sen så ska vi sjunga en avslutande sång. Jag ber. Ja, vi ska lyssna till en sång. Ännu bättre. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du har planlagt allt från universums början. Jag tackar dig för att du inte planlägger 2 meter fel utan du planlägger rätt. Jag ber att vi kan få lita på det, Gud, också i våra liv där vi står i öster och kämpar mot våra bröder. Och lever ett liv i strid mot död och förintelse och problematik. Jag ber att vi får lyftas upp till dig. Att vi får vända oss om. Att vi får se dig, att vi får gå emot dig istället. Till ett liv i glädje och fullkomning och kärlek till andra människor. Liv där vi kan få glada vandra mot dig och veta att vi har en framtid med ett hopp. Och vi har en framtid som blir bättre än vi någonsin kan föreställa oss. Vad inget öga har sett och vad inget öra har hört. Och vi längtar till den dagen, Jesus. Jag ber också att du tänder en brinnande eld i våra hjärtan att göra som du. Att också gå ut för att hämta andra till ditt rike. Att vi får bli en sån kyrka. Där vi får se människor bli upprättade, glädjefyllda och fyllda av den heliga ande på rätt väg. Låt oss göra det med ödmjukhet. Och jag ber om förlåtelse när vi gör fel. Tack för att du förlåter oss genom din död på korset. Herren, välsigne er och bevara er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Och Herren, vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.